When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ni är varmt välkomna tillbaka till det andra avsnittet och den avslutande delen om den spanska erövringen av Mexiko.
Jajamän, Hernán Cortés.
Precis, och Moctezuma.
Uh-huh.
I vårt första avsnitt så beskrev vi bakgrunden, hur det kom sig att spanjorerna var på plats i det de kallade den nya världen. Och vi beskrev hur Hernán Cortés sakta begav sig inåt landet mot det som idag är Mexico City. Och de allianser med olika urfolk som han gjorde på vägen dit.
Mm.
Man bör lyssna på första avsnittet.
Det kan man göra, tycker
innan
jag.
Innan man lyssnar på det här. Men ni är ju vuxna människor, eller ni kanske är barn. Det spelar ingen roll. Ni bestämmer själva i vilken ordning ni lyssnar på det.
Ja, vi har ju träffat på många av våra lyssnare. Och det är en väldig åldersspridning. Det är trevligt. Och jag tänkte tacka för att ni dyker upp på våra föreställningar runt om i landet. Det är väldigt trevligt att prata med folk.
Absolut. Idag blir det blodigt dock. Om man är ett väldigt litet barn kanske man ska ta det lugnt.
Ja, just det. Då är det bra om mamma eller pappa är med.
Precis.
Man kanske ska säga någonting om Moctezumas, vad ska man säga, ambivalens här hela tiden. Att han vet inte riktigt hur han ska göra med Cortés och spanjorerna som han har hört talas om närmar sig.
Just det, han har försökt hålla spanjorerna på armslängds avstånd och skickat delegation efter delegation med gåvor till spanjorerna i ett försök att säga, nu har ni fått det ni var ute efter, åk hem. Det har inte funkat.
Nej, det har inte funkat alls. Det var ju som det här jämförelsen med hunden och korvmackorna vi drog förra veckan.
Precis.
Hunden kommer inte sluta tigga bara för att den får mat.
Nej.
Det är svårt att veta hur Moctezuma tänkte här.
Mm.
Men möjligen kopplar han ihop Cortés med en gammal mytologisk gud, Quetzalcoatl.
Just det.
Enligt en mytologisk beskrivning som kanske är historiskt viktig också, så hade det funnits en kung i regionen redan under 900-talet som hade tagit den här gudens namn, Quetzalcoatl, och gjort gudens alla bragder till sina egna. Så Quetzalcoatl, som eventuellt är den här befjädrade ormguden, kan också ha en motsvarighet till en viktig historisk person under 900-talet.
Just det, men här blir det väldigt svårt. Här jagar vi efter dimma.
Det är lite som att prata om fanns Achilles eller inte egentligen.
Ja.
Och det gjorde han kanske inte.
Nej.
Men kanske gjorde någon som var som Achilles där. Ja, vem vet. Hur som helst så var det här 300 år före det att aztekerna ens kom till den här platsen.
Mm.
Men myten levde kvar. Och Cortés hade ju stigit i land just det år som en profetia också hade omtalat att den gamle kungen eller hans ättlingar skulle återvända.
Mm.
Enligt myten var Quetzalcoatl också klädd i svart och hade märkligt nog vit hy.
Mm.
Och var skäggig. Allt det här matchar på Cortés.
Mm.
Och Moctezuma hade inte valts till kung för sina militära kvaliteter direkt. Utan det var för att han var väldigt noggrann i sina religiösa åtaganden.
Mm.
Och kanske förklarar med utbildningen och profetian Moctezumas försiktighet. gentemot spanjorerna. Hur som helst så hade man tagit itu med det här spanska problemet på alla religiösa vis man kunde komma på. De här gåvorna man hade skickat till spanjorerna, de ska ha behandlats med svartkonst. Hammond Inns skriver: när trollkarlarna hade gjort sitt bästa med hjälp av besvärjelser och offer och alla de djävulska konster som den aztekiska religionen känner till utan någon som helst effekt, kunde ingen präst anklaga Moctezuma för att ha svikit sina religiösa plikter. Han hade med andra ord fria händer att handla som han fann bäst.
Mm.
De här bildmeddelandena som man jobbar med, det vill säga att man tecknade, ritade av informationen som hände runt omkring i riket och sen skickar man de här bilderna. De,
just det, piktogram.
Piktogram. De hade ju visat att man hade att göra med en motståndare, om det nu var en motståndare, som hade vapen som man inte hade sett tidigare.
Mm.
Så det var vad Moctezuma visste. Kanske försökte han bara vinna tid med de här gåvorna. Kanske var han orolig över att den profetian stämde. Det var hur som helst något gudalikt med de här främlingarna, tyckte man.
Det är ju lite, om jag får skära in här, en sak som man har med sig när det är den här historieskrivningen, att den är ganska politiserad. Och beroende på om du skriver ur ett mexikanskt perspektiv eller ett europeiskt perspektiv eller ett annat perspektiv, så har det funnits en viss tendens att trycka på olika förklaringsmodeller.
Ja.
Och huruvida Moctezuma egentligen trodde att det här, att Cortés var en religiös gestalt, är ju helt omöjligt att veta.
Ja, det är ju omöjligt att veta. Men han ger uttryck, som vi ska se sen, för att han trodde det. Men det kan han ha gjort av andra skäl än att han trodde det.
Precis.
Och det är det som är hela haken.
Mm.
Förmodligen insåg han ju att han kunde besegra spanjorerna militärt, för de var ju så många fler. Men att det nog inte skulle hjälpa i längden, för därifrån spanjorerna hade kommit, vart det nu var, fanns det förmodligen fler. Inns skriver: alltjämt kämpade diplomaten, prästen och krigaren inom honom om herraväldet, så att hans åtgärder verkade nyckfulla och osäkra, hans politiska linje svårförståelig. Alltså det var ett stort problem det här, att de omkringliggande stammarna inte hade inkorporerats i ett rike, eller vad man ska säga. Aztekerna hade ju nöjt sig med att ta fångar av sina omkringliggande underkuvade stammar för att offra. Och nu gäste sig varenda av de här stammarna i uppror hela vägen bort till kusten. Det här är ett bekymmer. Det hade varit en annan sak om man hade skickat dit, så att säga, guvernörer och sådär som romarna gjorde. Eller ståthållare och så, som de flesta imperier vi känner till brukar jobba. Nu fanns det ju inga sådana militära, ingen sån militär närvaro överhuvudtaget.
Är det lite grann som om Hannibal hade gått in i Rom, alla italienska folk hade hoppat på hans tåg direkt och Hannibal hade gått rakt mot huvudstaden?
Ja, precis. Det gjorde ju inte de italienska folken. Dels för att de hade blivit både kulturellt och militärt inkorporerade i romarriket.
Och för att romarna fångade inte in stora kvantiteter unga män och offrade dem i toppen av en pyramid.
Nej, just det. Den detaljen med. Nej, så att det här var ett problem för Moctezuma.
I förra avsnittet pratade vi också om att Cortés och spanjorerna får till ett antal olika fredsfördrag och allianser med andra folkgrupper än aztekerna. Och inte minst Tlaxcaltekerna pratade vi om.
Ja.
Nästa steg på vägen mot Tenochtitlan för Cortés är Cholula, som var ett folk som faktiskt var lierat med aztekerna. Och Cholula, om man får göra en passning med Tabasco som vi pratade om i förra avsnittet. Cholula är ju en ännu godare chilisås.
Ja, det här jag är inte så hemma på det här området, eftersom jag kan äta stark mat, va, men det får inte vara för starkt, och det låter som att det här är det.
Ja, den är riktigt stark och fin, men det är en liten fin glasflaska med en träkork högst upp, och de har en söt habanerosås som verkligen är en liten pärla. Om Cholula är intresserad av att sponsra oss, så mejla historiepodden@outlook.com. Det är jag väldigt öppen för. I alla fall, Diaz del Castillo, han är mycket noggrann i sin krönika att poängtera hur viktig spanjorernas insats mot Cholula var för att övertyga Tlaxcala, alltså de här allierade, om att det här är det vinnande tåget, det här är de man ska hålla i. Cholula-folket var Tlaxcaltekernas fiender, och nu hade de krossats av spanjorerna.
Ja, många av de här är ju fiender med varann inbördes också.
Mm, precis.
Vilket stökar till det hela.
Mm.
Men det underlättar ibland för Cortés.
Mm. Det finns också en kontrovers kring när spanjorerna mejar ner Cholula-folket. Och det är en diskussion kring om det verkligen var nödvändigt att döda så många Cholula-bor, om man nu kan säga så, mm. som man gjorde från både spanskt och, ska säga, tlaxcalanskt håll. Vi har å ena sidan Bartolomé Las Casas.
Ja.
Det är ju en riktigt klassisk farbror. Vi pratade mycket om honom i vårt avsnitt om synen på indianerna, Du sköna nya värld, avsnitt 77. Las Casas är ju den starkaste förkämpen för ursprungsbefolkningens rättigheter under det tidiga 1500-talet. Och han är den part som verkligen kritiserar Cortés beteende här. Han säger att det är totalt onödigt, det var brutalt, det går inte att försvara.
Mm.
Díaz del Castillo då, som faktiskt var med där och är en av våra främsta källor för hela den här erövringen, han bemöter Las Casas påstående genom att säga att Las Casas var ju faktiskt inte där.
Nej.
Och det är lite fräckt att komma och uttala sig då om vad som var nödvändigt och inte. Det vet ju inte du.
Det finns ju också en tendens hos Díaz att försvara det han själv har varit med och ställt till med, förstås.
Så är det ju, verkligen. Och Díaz del Castillo försvarar sig så till den grad att han säger: vi hittade människor instängda i burar som höll på att gödas upp för att ätas upp av de här bestarna, Las Casas. Är det då fel att bestraffa det här?
Alltså, det här är ju en moralisk, ett moraliskt minfält, eftersom alltså spanjorernas närvaro överhuvudtaget går ju att diskutera hur rätt den är. Men det finns stora, med vårt sätt att se det, moraliska problem med den här religionen och kulturen som fanns.
Så är det ju, men just kannibalismen är extra kontroversiell. För de här människooffren, de är inte speciellt kontroversiella. I och för sig kan olika historiker bråka om hur många som faktiskt dödades. Men det är ju väldigt få mainstream-historiker som ifrågasätter att människooffer var en viktig del av aztekernas kultur.
Ja, nej, det är väl ingen.
Nej, men huruvida de faktiskt var kannibaler, azteken och deras lierade, det är en fråga med sprängkraft, en fråga som är väldigt politiserad. För att måla ut aztekerna och deras vänner som kannibaler, det är ju ett sätt att legitimera erövringen. Det är lite grann det som Díaz del Castillo brukar anklagas för. Och olika akademiker föreslår olika saker. Vi har den ena extremen, och det var att kannibalism var den enskilt viktigaste proteinkällan. Det har funnits seriösa historiker, mer eller mindre seriösa historiker i alla fall, som har föreslagit att det var därför kannibalism var så viktigt i aztekisk kultur. Sen har vi andra som menar att kannibalism överhuvudtaget inte förekom. Och att det här är bara en propaganda från spanska informanters perspektiv. Vad jag har förstått är den mest accepterade synen att kannibalism förekom ibland, men i samband med de här ritualerna av mänskligt offer. Och då inte för att man behövde protein från människokött, utan från att det blev en del av de här ganska uppiskade människooffren, helt enkelt. Så Díaz del Castillo kan antingen ha orsakat överdriva, han kan ha feltolkat situationen eller förstärkt det i sitt minne, för han skriver ju sin utsago decennier efter också.
Ja.
Men det finns en kontrovers kring det.
Jo.
Men i alla fall, tlaxcaltekerna var väldigt imponerade över att Cholula besegrades så effektivt.
Under tiden som Moctezuma satt och grubblade på vad de här spanjorerna var för ena, så närmade sig de hela tiden till Tenochtitlan.
Så är det.
Och den här stadens utseende, den beskrev du lite grann förra avsnittet.
I inledningen, men vi kan ta det igen. Tenochtitlan, att tänka på hur det såg ut och hur det upplevdes för spanjorerna, det är någonting som jag älskar att göra.
Ja, den är ju imponerande. Det är ju en ö i Texcocosjön. Med massa olika broar ut i stan.
Tre stycken stora broar är liksom, det är de artärerna in och ut ur staden.
Tlaxcaltekerna som är i Cortés armé, de börjar nu bli påtagligt nervösa och stissiga.
Mm.
Och det är inte så konstigt, för här har vi då tanken på att de snart ska gå in i den stad som hade utsänt order om att terrorisera dem det senaste seklet.
Just det.
Det är Det är ju stora grejer här. Oj, oj, ska vi gå in här nu? Det hade vi aldrig kunnat tänka oss. Den 8 november 1519 så marscherar Cortés spanjorer i full stridsmundering över en av de här broarna in mot Tenochtitlan. Det blanka, stilla vattnet glittrar i solskenet samtidigt som de kan se sig själva speglas i vattenytan.
En och annan fisk som vilar där.
Ja, skvimpar runt. Och runt omkring på den här bron så vimlar det förstås av kanoter med nyfikna åskådare. Cortés har ju själv beskrivit ganska detaljerat det här intåget.
Mm.
Bron som de gick på ska ha varit 8 km lång med en bredd så att 8 ryttare kunde gå längs bron.
Det är brett.
Det är brett. 2 lansar beskriver han det som också. Och längs med den här vägen så ska de ha passerat ytterligare 3 mindre städer och tusentals hus och så. Mm. Och när den här processionen då når fram till Tenochtitlans utkanter, då möter de den ovillige värden, Moctezuma, som själv kommer ut för att ta emot gästerna.
Mm.
Och över kungen så bärs en tronhimmel av gröna fjädrar med guldkanter och sådär.
Framför honom breder man ut filtar.
Ja, fina filtar och nästan som mantlar som man ska kunna stiga på och så.
Inte såna här kronfiltar som man kan köpa på gamla överskottsbolaget.
Nej, det är inte såna, utan mycket mer elegant broderat och sådär.
Mm.
Han har sandaler på sig med sulor av guld. Och på lädret...
Är det verkligen praktiskt?
Ja, det vet jag inte, men han hade det, ja. Sägs det. Och på lädret då, ovanför tårna och fötterna så finns det då ädelstenar och sådär.
Mm.
Det finns pengar här.
Så är det.
Cortés, han beter sig lite grann som en elefant i en porslinsbutik här ju.
Mm.
När han helt plötsligt får idén att åh, nu ska jag krama den här härskaren. Det var inte tänkt att han skulle göra. Cortés skriver själv: jag steg av hästen och beredde mig att omfamna Moctezuma, men de 2 höga herrarna som uppvaktade honom visade med gester att jag inte skulle röra vid honom.
Ja, det är kulturkrockar.
Ja, det börjar ju med det här, ja. Och sen får han i alla fall till slut hänga ett halsband av pärlor och glasdiamanter som han lika gärna kunde ha vunnit i en monte på Gröna Lund eller något, runt Moctezumas hals. Och efter det så hänger då Moctezuma ett halsband över Cortés med 8 räkor av en handstorlek av guld i det här halsbandet.
Ja.
Det var lite finare halsband.
Den hade man inte fått på Gröna Lund.
Nej. Sen har de en liten pratstund där Moctezuma håller ett tal som faktiskt antyder att han nu pratar med efterträdaren till den här forne härskaren av riket.
Mm. Det är ju fascinerande på många sätt att de får marschera in i staden där och mötas. De hade ju blivit krigiskt bemött på många andra ställen. Och jag tänkte återigen knyta an till BBC's In Our Times avsnittet. Jag gjorde det i första avsnittet också och stal deras liknelse om att Aztekeriket var som en maläten filt.
Mm.
För någon av de här torra brittiska historikerna får frågan: varför släpper han in dem?
Ja.
Och då helt plötsligt faller det någonting över honom. Som det ibland ju gör. Och han citerar Lyndon B. Johnson.
Ja.
Varför i statlig brittisk radio citerar en brittisk historiker en så vulgär president som Lyndon B. Johnson? Jo, för att Johnsons citat, sagt om FBI's ökända direktör J. Edgar Hoover, det är antagligen bättre att ha honom i tältet pissandes ut än utanför tältet pissandes in.
Det är ju väldigt bra liknelse.
Det beskriver nog ganska talande hur Moctezuma närmade sig problematiken.
Mm.
Ett annat uttryck som kanske skulle kunna fungera är: håll dina vänner nära men dina fiender närmre.
Just det. Ja, spanjorerna får ett eget palats att bo i här ju.
Just det.
Ett helt kvarter nästan. Och Moctezuma ska ha tagit Cortés i handen och fört honom till en tron där han satte ner den förvånade spanjoren.
Mm.
Och här ska du sitta. Och Moctezuma hade ju försökt vara diplomatisk och ta till alla möjliga sådana trick han kunde. Och det var ju att köpa sig fri med guld som de tydligen så gärna ville ha.
Mm.
Han hade lovat att bli vassal och han hade till och med planerat ett bakhåll för spanjorerna som hade gått i stöpet tillsammans med den här Kulua-stammen.
Just det, var Dona Maria som hade avslöjat.
Ja.
Enligt de spanska krönikorna i alla fall.
Så han hade ju försökt mycket här. Och Hermodins skriver: den som beskyller Moctezuma för försagdhet eller till och med personlig feghet visar sig därmed inte ha fattat den väldiga katastrof som den mexikanske kungen nu tyckte stås inför. Som den intelligente härskare han var såg han längre än sina rådgivare. Han förstod att Cortés lilla grupp inte var någon isolerad styrka. Att hans folk hotades av en makt som den när allt kom omkring han inte kunde driva tillbaka. Genom att acceptera Cortés som Quetzalcoatls emissarie fritog han sig från tvånget att göra motstånd. Och detta självbedrägeri stöddes av hans egen logik.
Mm. Men han sätter ju sig själv i ett skruvstäd här egentligen.
Mm.
För jag menar, hur ska man hålla anseende bland sina underlydande som inte ens får se det i ögonen när du släpper in en annan härskare i din stad?
Ja, det är ju problem. Men om det nu är den här gudomliga härskaren som myten säger att det ska vara, då kanske du ändå inte har mycket att sätta emot, och då kommer du undan problematiken på något plan.
Ja.
Är väl tanken här. Cortés berättar också att Moctezuma sa till honom att han visste att Cempoala och Tlaxcala hade baktalat honom, men han bad Cortés att inte tro på sånt baktaleri här.
Nej.
Han lovade spanjorerna att de skulle få allt de behövde. Och de här dagarna som följer lever ju spanjorerna i stan. Och det är en märklig tanke här. Att två så väldigt skilda kulturer plötsligt slängs i armarna på varandra.
Mm.
För spanjorerna måste ju vara väldigt mycket nytt att ta in och försöka förstå. De gick runt i den här stan och var ständigt beväpnade.
Ja.
Det bodde ju... Hur många bodde i den här stan, sa du?
Upp mot 200 000 är det beräknat.
Ja, och ändå förekom det inga bråk till att börja med.
Nej.
Utan här är det lite grann den disciplin som Cortés truppe har också. Som är ganska bra, får man ju säga. De hade ju extremt svårt att smälta vissa saker, som de här avgudabilderna. Och sen berättar de ju förfärat om den dagen då de upptäckte en bit från det stora templet en oräknelig mängd av dödskallar.
Mm.
Tydligen gick det ändå att beräkna antalet dödskallar, för de kom fram till att det var ungefär 136 000 som utgjorde någon slags amfiteater man hade byggt med de här skallarna.
Ja, det är lite grann som det här monumentet på The Killing Fields i Kambodja, men det är inte avskräckande. Det är inte för att minnas, utan det är som en stolt uppvisning av alla offer man har gjort.
Ja, det är ju lite skillnad.
Det får man säga.
Marknadsplatserna däremot är ju trevligare.
Imponerande.
Ja, fullt med finfina varor och livsmedel, och det uppskattar de ju.
Tyg av otrolig kvalitet.
Ja, och en massa god mat som man kunde köpa där bland marknadsstånden.
Ja, ja, där hade man velat gå omkring och titta ändå.
Ja, jo. Det hade man ju. Och spanjorerna och deras tlaxcaltekiska allierade också för en del, de blev väldigt väl omhändertagna. Till och med hästarna som man tidigare hade varit så rädd för, de fick ju sova på en bädd av rosenblad.
Mm.
Och sådär.
Uppskattar hästar det?
Kanske inte riktigt så mycket som man skulle kunna tänka sig att man ville att de skulle göra.
Nej.
Varje dag så träffas ju Cortés och Moctezuma också.
Mm.
Även för Cortés är den här situationen extremt spänd förstås.
Ja, den är väldigt märklig.
Ja, han vet ju att de är helt i händerna på aztekerna. Och Moctezuma är trots allt en härskare som kan bestämma vad han vill när han vill.
Mm.
De här religiösa diskussionerna som de här två hade, de kan inte ha varit lätta. Cortés försökte hela tiden förklara den kristna trons överlägsenhet utan någon som helst genombrott ju.
Mm. Nej, men det där är ju svårt att tänka sig hur det egentligen ska, hur man ska lyckas med det. Därför att aztekerna, hela deras projekt är ju byggt på den religiösa övertygelsen.
Mm.
Om att deras gudar och framförallt deras krigsgud har fört den här framgången till dem.
Ja, så de är ju inte så pigga på att byta bort den direkt.
Nej, precis.
Spanjorerna vill i alla fall få tillstånd att bygga en kyrka i sitt område. Och efter mycket tvekan så går ju Moctezuma med på det här.
Mm.
Och i ett av de rum som man hade tänkt att man skulle ha kyrkan, så upptäckte spanjorerna att här har vi ju en vägg som verkar vara ihålig.
Mm.
Och så river man den. Och bakom hittar man till sin stora lycka enorma mängder guld.
Ja.
Tydligen så har ju då Moctezumas pappa under sina 12 år som regent samlat alla sina rikedomar just där bakom. Det här undrar man om Moctezuma visste om. Det verkar konstigt liksom att inkvartera folk i ett område där man har sin skattkammare just.
Ja, verkligen.
Cortés, han släppte in alla sina soldater i det här rummet bakom väggen för att de skulle få se på alla de här härligheterna. Och det var ett bra sätt att höja stämningen bland dem. Bara, titta här vad vi har och sådär. Det är ju fint ställe det här. Det kommer rapporter från kusten till Cortés om att Moctezumas hövdingar i närliggande områden till Veracruz har anfallit den här fästningen.
Mm.
Hur gick det här då?
Under de här anfallen så är det spanska soldater som har strukit med.
Ja, det är ju inte bra.
Nej, verkligen inte. Cortés kommer bli riktigt förbannad på det här och kräva att Moctezuma lämnar över de ansvariga till spanjorerna.
Ja, och inte nog med det. Han tar ju fem officerare och så marscherar han iväg med Donna Marina också, sin tolk, till Moctezuma. Och planen är att ta honom som gisslan här.
Ja, och det är i samband med det som det händer.
Ja.
För det är ju också en jätteintressant grej med det här att Moctezuma blir satt i husarrest.
Ja, det här var ingenting han var jättepigg på. Och de höll på att tjafsa med varandra i en timme där tydligen, tills en av officerarna sa: vad tjänar detta ordbyte till? Antingen tar vi honom med oss eller också dödar vi honom.
Mm.
Marina, hon var ju finkänslig nog att inte översätta det här rakt av. Utan hon bara sa att nu är det bäst att du gör som de säger här, annars kommer det gå illa.
Ja, men det innebär alltså att från slutet av 1519 egentligen, nästan ett halvår, så blir Cortés den starke mannen i Tenochtitlan. Och Enquist och Ribes Iborra beskriver Moctezuma nästan som en slags lydkonung.
Ja, det är Cortés som håller i spakarna här nu.
Mm.
Men Moctezuma blir ju ganska väl omhändertagen. Och Cortés, han var ju en charmig pragmatiker när det behövdes. Han var artig och skämtsam gentemot till exempel då Moctezuma. Men sen då kom ju den här hövdingen som hade ställt till med det här anfallet då till Tenochtitlan. Och det visar sig att det tydligen var på Moctezumas order det här hade hänt.
Mm.
Och det blir ju lite jobbigt då, läge, väldigt spännande situation, bara jaha, så du har alltså gett, vänta här nu, och det är då som Moctezuma överlämnar den här hövdingen till Cortés. Och tidigare som sagt har ju han varit ganska trevlig i sitt bemötande mot alla de här aztekerna. Men nu får man se en annan sida av spanjorerna, den sida som andas spanska inkvisitionen kan man väl säga.
Mm.
Och det innebär att man tar fram diverse tortyrmetoder och framtvingar ett erkännande från den här hövdingen. Och så dömer man honom till att avrättas på bål. Det är ganska ironiskt här ändå att aztekerna, som inte har några problem med att karva upp bröstkorgen på tusentals människor och plocka ut bankande hjärtan liksom.
Mm.
Så här bara, aha, på löpande band. De blir genuint förfärade över det här sättet att ta livet av någon på.
Det är kulturkrockar, återigen, de här kulturmötena alltså.
Ja. Den här uppgiften om hur den här avrättningen, hur det här bålet gick till, den sprids ut över stan och ut över alla regioner och har en chockerande effekt på aztekerna. Och Moctezuma har ju alltså accepterat det här genom att överlämna den här hövdingen till Cortés.
Mm.
Det här undergräver ju hans auktoritet en hel del. Och det är i det här läget som Cortés med djävulsk listighet låter släppa Moctezuma fri. Han säger, det är bara att gå hem till ditt palats nu, du är fri här. Och då ska ju Moctezuma ha brutit ihop, för han vet ju att nu, det är ingen som, folk gillar inte mig längre.
Nej, alltså hans förtroende har ju eroderat och det är det som är den här grejen. Om man läser Moctezuma som en realpolitiker, att han bara försöker göra det bästa av situationen, så spelar han ju ändå korten fel.
Ja, med facit i hand.
Ja, så alltid med facit i hand såklart.
Han avböjde det här med tårar i ögonen. Det skulle ju se ut som om han hade köpt sin frihet på bekostnad av den här hövdingen då.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Nu är det som sagt spanjorerna som härskar i stan, och för att få den spanske kungen Karl den V:s bekräftelse på att Cortés ska få kalla sig generalguvernör över Mexiko, så blir nästa steg att förmå Moctezuma att erkänna sig som den spanske kungens vasall.
Mm.
Under mycket stor vånda, gråt och tandagnisslan så svär till slut Moctezuma att bli Karl den V:s vasall, och därför så gör också alla hans hövdingar där. Och sen har vi den lilla frågan förstås om hur blir det med pengarna?
Ja, hur blir det med pengarna?
Hur blir det med guldet? Jo, nu när spanjorerna är de som bossar, då skickar man ut bud till alla regioner där man utvinner guld, och så samlar man in tribut, och guld flyter in i skattkammaren. Och Moctezuma ska ha sagt till Cortés: när du skickar detta guldet alltså till honom, till Karl V, ber jag dig att i ditt brev nämna att det är sänt av hans trogne vasall Moctezuma. Och av sina egna tillhörigheter så överlämnar han 12 väldigt fint dekorerade blåsrör som ska ges till Karl V. Och det är lite hjärtskärande när Moctezuma också tillägger att han skulle vilja ge mer. Men han kan inte, citat, eftersom jag redan vid olika tillfällen har gett dig allt guld och alla smycken jag hade.
Mm.
Det är ju, han har redan gett bort allt han kunde.
Mm.
Det är ju hemskt. Sen har vi den andra lilla frågan om religionen då igen. Och efter nya diskussioner så får spanjorerna till slut sätta upp ett kors i templet. Och sen slänger Cortés käft med prästerna ett tag. Och det är väldigt intressant diskussioner där i och för sig. Men vi ska inte ta hela den nu. Det slutar med att Cortés i sin avsky för de här avgudarna tar en stor järnstång och går loss med den på statyerna och alla de här krukorna fulla med blod i templet.
Mm.
Och han säger själv att han slår ner de här avgudarna från pedestalerna och rullar ner dem för trapporna. Och så ger han order om att blodet på väggarna ska tvättas bort. Det här ska bli ett kapell. Vi ska sätta upp en tavla med Maria och Jesusbarnet och ett kors och allting. Nu börjar det skära sig rejält. Och Moctezuma menar att det här, det kommer göra att hela stan vänder sig mot er.
Mm.
Så situationen är extremt spänd här nu.
Så vi börjar närma oss någon sorts klimax när det gäller spanjorernas vara eller icke-vara i Tenochtitlan. Och när de håller på att etablera sin dominans över staden. När det helt plötsligt kommer en fråga till Cortés: är det inte märkligt att det ligger 18 spanska skepp utanför Veracruz? Nej då, ljuger Cortés. Allt är i sin ordning. Och så svär han tyst för sig själv: fan!
Vad är det för fartyg?
Vad som har hänt är att guvernör Velázquez, en av favoriterna från första avsnittet, guvernören på Kuba, gör entré igen. Inte han personligen, men han har skickat ut en mycket större expedition än Cortés ursprungliga expedition. Den här expeditionen som hade anlänt, den var på 1400 man. Och de hade mer eller mindre order att fånga in Cortés, som i Velázquez ögon var där olovligen. Och som gick runt Velázquez genom att skicka massa gottigheter hem till Karl den V.
Mm.
Alltså måste Cortés tillsammans med sina tlaxcalteker bege sig tillbaka därifrån de kom,
ja.
Veracruz, och ta hand om spanjorer. Det här hade inte han tänkt.
Nej, det är lite som att han har gått runt mellanchefen och pratat med högsta vd:n.
Ja, precis. Och då kan ju mellanchefen göra ett utfall mot den.
Och det är det som händer.
Ja, precis. Nu är det både human relations och revisorerna och alla som lyssnar på mellanchefen som har slipat sina formuleringar i arga mejl.
Mm.
Och det här måste Cortés ta hand om.
Ja, och då tågar han iväg med de flesta av sina trupper och tlaxcaltekerna. Han lämnade dock kvar en liten styrka i Tenochtitlan under ledning av Alvarado, heter han. Hans tanke är väl att vi är mer erfarna i den här terrängen än de nya spanska soldaterna är.
Just det, stämmer väl också.
Ja.
Och det han gör utan att begrava sig i det är att han lägger sig i ett överraskningsanfall som blir mycket lyckosamt. Och efter den här striden då han helt enkelt besegrar spanjorerna så kan han dryga ut sina egna linjer med flertalet spanska trupper.
Mm.
Så Velázquez lyckas inte få bort den irriterade Cortés, utan istället så det han gör att han skickar förstärkningar till honom.
Ja, det är så det blir.
Superirriterande.
Det är ju, du sa 1400 nya ungefär.
Mm.
Ja, något åt det hållet. Och det är ju hästar och kanoner här också.
Precis.
Nu ska vi tillbaka till Tenochtitlan.
Precis, för det har gått sämre hos aztekerna. Cortés hade, som du sa, lämnat sin förtrogne Pedro de Alvarado som huvudansvarig i Tenochtitlan. Men det kommer inte funka det här. Och när det ska förklaras varför aztekerna helt plötsligt kastar ut spanjorerna, då finns det flera olika skäl som läggs fram. Var det kanske så att Alvarado la sig i de religiösa människooffren? För det här skedde nämligen under en period i den aztekiska kalendern då de ökade i frekvens.
Mm.
Eller kanske var det så att man märkte att Cortés, the big dog, var borta. Och nu var det fritt fram, att det manade på modet lite grann. Eller var det kanske så att irritationen bara slutligen rann över? Det finns också en beskrivning av händelserna från Miguel León Portillas i boken The Broken Spear, som är ett försök att berätta om erövringen från aztekernas perspektiv, där han beskriver det som att spanjorerna går till attack och mitt under den religiösa festen så påbörjar de en omotiverad slakt av aztekerna, så att det är spanjorerna som provocerar fram det här. Oavsett vad som är upprinnelsen så kommer staden hamna i uppror.
Ja, det var väl bland annat en någon form av dansceremoni.
Mm.
Där de höll på med, de slog på tummar och de höll på att dansa runt på något för Alvarados synsätt väldigt oroväckande sätt.
Ja, det är ju religiösa ritualer som pågår under en religiös fest.
Ja, en förklaring är ju att han var lite väl nervöst lagd inför det här.
Mm.
Men det finns ju andra varianter också förstås som man kan tänka sig.
Oavsett vad som är upprinnelsen så kommer staden hamna i uppror. Och spanjorerna, efter att flertalet sårat, drar sig tillbaka och egentligen barrikaderar sig i de här spanska kvarteren.
Mm.
Och nu har de inte riktigt koll på Tenochtitlan längre.
Nej, så när Cortés kommer dit, då är det ju inte som han lämnar stan.
Nej, precis. Han försöker få ordning på torpet, men det går inte riktigt. Så då gör han som han gör. Han tvingar ut sin nickedocka Moctezuma för att lugna ner sitt folk.
Men vid det här laget så har också Moctezumas bror blivit utvald till ny kung. Så i princip är ju det är svårt det här, för han är ju fortfarande kung på något sätt. Man kan inte bli av med det hur som helst.
Nej.
Men det finns en annan kandidat också.
Mm.
Och det är ju problematiskt det här, för det är många också som har lämnat stan under de här upproren. Så marknadsplatserna står allt mer tomma och spanjorerna har lite brist på livsmedel. Så Cortés försöker då få lugn på torpet, som sagt, genom att spela ut det kort han kan.
Mm.
Och det är ju Moctezuma.
Ja. Och nu kommer någonting hända med Moctezuma. I en variant av berättelsen så står han där och försöker lugna ner upprörda folkmassor när en sten kommer slungandes ur publiken och helt enkelt träffar Moctezuma.
I huvudet.
I huvudet, i ena ögat enligt en utsago. Och på det sättet så avlider Moctezuma, den stora härskaren, han som bara några år tidigare ingen hade vågat se honom i ögonen ens en gång.
Nej.
Det finns också hypoteser om att det här är en spansk berättelse, att man egentligen gjorde sig av med honom för att man inte hade nytta av honom längre. Och så sen så blev det en liten snabb omskrivning av historien och så föll han offer för sina egna. Alldeles oavsett vilket så dör han.
Och vad ska man nu hitta på här? För nu är man ju nästan inspärrad här ur spanjorernas synvinkel.
Ja, precis.
Det vore ju ganska bekvämt att ta sig ur den här inspärrningen.
Ja, men man beslutar sig för att evakuera staden, egentligen.
Det finns lite olika datum på när det här ska ha hänt, men ett av dem är att den 30 juni 1520, natten till den 30 juni, så försökte spanjorerna då fly från stan via några broar som de hade lyckats erövra.
Mm, precis. Ett problem är ju att man har allt det här guld och silver. Och det känns ju tråkigt att bara lämna det sådär.
Så det är tråkigt? Ju det är ju förfärligt. Man vill absolut inte göra det.
Nej, så att det är ryggsäckar fulla med tunga metaller som ska bäras med också. Det är inte bästa sättet att snabbt och smidigt fly.
Nej, verkligen inte. Särskilt gäller det här också tydligen de nya trupperna som hade kommit.
Mm.
Som verkligen tyckte att det var läge att berika sig själv. Säkert de andra också, som stod under Cortés befäl redan från början. De hade mycket guld som skulle bäras på här. Närmare bestämt sägs det att det var 8 ton som man snabbt och smidigt skulle frakta i land. Det går ju inte givetvis.
Nej, det
särskilt inte i mörker.
Nej, och Tenochtitlan är inte en jätteenkel stad att bara snabbt schappa ur.
Nej.
I och med att den är på en ö. Och det är de här broarna som gäller.
Ja, och mitt i allt så avfyrar ju då aztekerna ett anfall mot det här flyktförsöket också. Och det skapar ju totalt kaos i conquistadorernas led.
Mm.
Det här har ju kallats för den sorgliga natten.
Just det.
Kanoner, guld och annan packning faller ner eller rivs ner i vattnet. Många soldater och hästar stupar. Bågskyttar från kanoterna pepprar in pilar över broarna. Vid det här laget så, med de nya trupperna, så hade man 45 hästar före natten. Men på morgonen finns det bara 23 kvar.
Mm. Jag har en fråga till dig här.
Uh-huh.
Tror du, om situationen hade varit omvänd, att det var en aztekisk styrka som försökte ta sig ur Salamanca eller Granada eller så, och blir omringad av spanska soldater. Mm. Hade någon lämnat den staden med livet i behåll?
Nej, det tror jag inte. Eller det vet jag inte om. Det är om man kom undan. Men vad är du ute efter? Nej, jag tror
men min starka känsla här är att aztekerna, de är ju numerärt helt överlägsna. Och de skär av broar och det kommer krigskanoter från alla håll och kanter.
Ja.
Men de har inte riktigt övergett den här idén om att man fångar människor i krig. Man dödar inte bara människor.
Just det.
Och det finns en annan variant i ett annat parallellt universum där Cortés och alla spanjorer stryker med den här natten. Så blir det inte, utan flertalet klarar sig vid liv och tillsammans så flyr de tillbaka till Tlaxcaltekernas hjärtområden.
Mm.
Men många blir fångade och med det också offrade. Enquist och Ribes Iborra skriver: de tvingades upp för den stora pyramiden, blev utsträckta på stenaltaren som böjde upp bröstkorgen. Man höll fast deras armar och ben medan den tjänstgörande prästen med ett snabbt hugg med en kniv öppnade offrets bröst, stoppade in handen och ryckte loss hjärtat. Sedan lade man hjärtat i en rad bland andra hjärtan tagna från människor som nyligen offrats, och kroppen kastades ner för den branta pyramiden där blodet rann.
Mm.
Så att det här är ju brutala scener.
Ja, det finns ju uppgifter om att aztekerna vid vissa av sina stora offerceremonier offrade tiotusentals människor samtidigt. Mm. Eller i ett svep. Så det här var ju the way to go för dem.
Ja, precis.
Man kan ju tänka sig att det är dags att ge upp nu. Men Cortés vägrar.
Mm.
Istället meddelar han ju sina trupper att här är vi inte färdiga förrän hela landet ligger under spanskt herravälde.
Nej, precis. Och vad vi kan tänka framför oss nu är att han hos sina allierade i Tlaxcala då, det är en slags rockymontage som sker här. Samtidigt som 80-tals rock spelar i bakgrunden så börjar han bygga båtar. Det är ett vilt sågande, bankande och hamrande som hörs i skogarna. Och 13 stycken skepp speciellt avsedda för vatten kring staden konstruerades. Och en armé av drygt 500 spanjorer och 800 tlaxcalteker ställdes på fötter, beväpnades, tränades, drillades.
Mm. Han har ju en envis målmedvetenhet här. Mm. Och han har en organisatorisk talang, men han får också draghjälp av tur.
Mm.
För vid kusten har det kommit nya skepp från de karibiska öarna. Och den här gången är det mer än 150 män och det är många hästar och vapen. Och många av de här nya är unga äventyrliga riddare på jakt efter byten, och då har de ju kommit rätt.
Mm.
Totalt har han 86 ryttare och han får 18 nya små och stora kanoner och sådär.
Just det.
Och en annan väldigt viktig aspekt är att allt det här han håller på med i Mexiko har gjort att hans rykte har växt i Kuba och i Europa och så vidare. Så han är väldigt omtalad.
Mm.
Och med det här nya skeppet som har kommit så får han ett brev från kungen hemma i Spanien som nu har flyttat sitt stöd från Velázquez, guvernören på Kuba, till Cortés istället.
Mm.
Så det är ju inte illa, och hans diplomatiska förmåga har ju lett till att han liksom kan få en tlaxcaltekisk armé på ungefär 150 000 krigare på benen. Det är väldigt många, tycker jag, att det låter som.
Det låter väldigt, alltså jag undrar om det är så många som marscherar mot Tenochtitlan verkligen.
Jag undrar med det, men det är, även om vi halverar det, så är det väldigt mycket.
Ja, för det är ungefär hälften av det här som vi måste räkna bort i smittkopper också.
Det är det jag tänker på, ja.
Men vi kommer väl till allt det där. Diplomatin är ju viktig också, för Cortés är verkligen ingen idiot. Han har fått till ett avtal med en av de grupperna som bor längs med Texcoco-sjön också. Mm. Vilket innebär att han har tillgång till Tenochtitlan via vattenvägarna. Briggarna kan ta sig fram mot staden.
Mm.
Så nu blir det batalj.
Nu blir det dags att försöka erövra den här stan.
Precis. Cuauhtémoc.
Ja.
Som det absolut inte uttalas. Jag var inne på Wikipedia och lyssnade tidigare hur man ska uttala det. Men
de här aztekiska namnen är ju en mardröm att försöka uttala.
Precis. Det är den nya ledaren över aztekerna i alla fall. I 80 dagar hade en annan härskare suttit på tronen, men han hade dött antagligen då i smittkopper. Men Cuauhtémoc var en kusin till Moctezuma och han var en ung härskare, 25 år gammal. Ett ganska typiskt exempel på hur sjukdomarna river sönder hierarkier i ursprungsfolkens riken. Under hans ledning hade man förberett sig på spanjorernas återkomst. Man hade slagit ner pålar i sjöbottnen som skulle försvåra eller förhindra spanjorernas framfart till sjöss. Man hade beväpnat stridskanoter som patrullerade kring staden. Så att när väl de här stridigheterna kommer igång så kommer det bli en riktig långkörare.
Och nu är vi ju i sommaren 1521.
Mm, precis. Det kommer ta 80 dagar för spanjorerna att ta sig in i staden och de kommer bokstavligt talat riva den utifrån och in.
Mm.
Eftersom nästan ingenting i staden brann så rev de byggnad efter byggnad med muskelkraft. Och som, jag vet inte vad man ska jämföra med, de bara maler sig långsamt in mot stadens centrum, mittpunkt. Ja, centrum, precis. Slutligen lyckas man fånga in Cuauhtémoc som hade försökt fly när situationen blev nog allvarlig. Aztekhärskaren, han blev också utsatt för tortyr. Man hade de här spanska inkvisitionstakterna i sig så att han skulle peka ut dolda skatter. Man hade ju lärt sig det här att i murarna kan det finnas dolda skatter.
Just det, det kan du göra.
Det var inte, ja, han kom nog säkert med förslag, men man hittade inga fler dolda skatter.
Det var ju nederlands.
Ja, verkligen. Med det var friheten och självständigheten bruten för aztekerna.
Hermann de Inns skriver följande om de här utdragna striderna. Aztekernas försvar av sin huvudstad måste räknas som ett av krigshistoriens stora hjältedåd. Under sin unge ledare, han som du nämnde innan.
Cuauhtémoc.
Ja, just det. Kämpade de med ett enastående dödsförakt. Med den tapperhet som utmärker män vilkas kall är kriget. Först på brovägarna och sedan på stadens gator. Från hus till hus. Från kanal till kanal. Det var en otrolig uppvisning av energi och beslutsamhet av män som under den senare delen av belägringen led av hunger, törst och stanken från de obända lik som låg kringspridda i stora högar. Men när blockaden skärptes smälte förråden ihop och i och med att städerna kring sjön avföll stoppades försörjningen helt. Aztekerna hade haft vissa framgångar i de här striderna ändå. Vid ett tillfälle så kom de över ett tiotal spanjorer som de under väldigt stor dramatik och med bankande tummer och allt det här offrade, och så ska man upp bröstkorgen och sparka ner för trappen där du beskrev innan. Men i slutändan så ligger ju stan som sagt i ruiner och det är tusentals stinkande lik utspridda över gatorna, och spanjorerna och deras allierade har segrat. Diaz, han skriver så här om en del av stan som hade hållit ut längst. Vi fann husen fulla av lik och några arma mexikaner som inte kunde ta sig därifrån levde kvar i dem. Deras exkrementer, avföring alltså, var av det slag som magra svin ger ifrån sig när de utfodrats på bara gräs. Staden såg ut som om den blivit upplöjd. Rötterna på alla ätbara växter var uppgrävda, kokta och uppätna. Och de hade till och med kokat barken på vissa träd.
Hemskt.
Ja, det här är ju förfärligt.
Hur ska man förhålla sig till varför spanjorerna med begränsat antal kunde marschera in och ta över hela Mesoamerika.
Ja, det här är ju oerhört imponerande. Hur ska man förhålla sig till det?
För Cortés blueprint kommer till exempel Pizarro och gänget använda senare när det var dags att rikta sökljuset mot Inka. Så att det här är, det är relevant att ha med sig. Ända sedan 1800-talet så har det funnits en inhemsk tradition i Mexiko då. Till exempel representerad av Vicente Riva Palacio som har lyft fram att det är de inhemska slitningarna som är den enskilt viktigaste aspekten att ta med sig.
Mm.
Vilket då gör erövringen av Mexiko till de inhemskas verk. Man tillskriver på det sättet, som jag var inne på i förra avsnittet, ett aktörskap till ursprungsbefolkningen. Utan tlaxcaltekerna och deras vilja att störta stekerna så går det inte förklara att så skedde. Och det finns flera starka argument som stödjer detta. Inte minst kan man lyfta ett ointresse för att bevara det gamla. Många folkgrupper bedömde att det var fördelaktigt för dem att lyda under spanjorerna. Och ställde, liksom, de rätade in sig i leden därför.
Mm.
Aztekerna hade bedrivit en blodtörstig och krigisk regim som vilade på en benhård teokrati. Den var, med andra ord, redo att störtas.
Mm.
Man kan också lyfta att bland ursprungsbefolkningens kvinnor tycks det ha funnits en tendens att man hellre gifte sig med spanjorer än med medlemmar ur de egna leden. För övrigt tycks urfolkens kvinnor också ha föredragit afrikanska slavar framför inhemska män. Det här är en tysk historiker, Richard Konetzke, som har skrivit om.
Mm.
Så i flera situationer så verkar man villigt ha accepterat den nya ordningen. Man stred inte så hårt för att bevara det gamla. Även om de heroiskt försökte försvara Tenochtitlan där. Så de andra grupperna, de som inte var aztekerna, de som inte bodde i Tenochtitlan, de hade inte den kärleken till det.
Nej.
Enqvist och Ribes Iborra skriver också att om man inte övertygas av ointresset av att bevara det egna så är andra hypoteser nästan värre. Varför användes inte spanjorernas vapen som lämnats kvar i städerna mot dem?
Ja.
Varför fanns det så litet intresse av att lära sig de europeiska militära knepen? Varför fiskade man inte upp de kanonerna som hade sjunkit till botten där när de hade i all hast försökt fly från staden? Jeffrey Conrad och Arthur Demarest, de är arkeologer bägge två, har föreslagit att inte bara grannarna utan aztekerna själva hade tappat tilltron till sin stat. Att hela den religiösa bilden i Tenochtitlan var att man samlade in offer till solguden så att denne skulle kunna kämpa mot natten och kaoset och allt det där. Det var upplägget. Det var därför man offrade enorma mängder människor. Personer som skulle kunna arbeta hemma, som skulle kunna betala skatt till dem. Eller personer som i en romersk kontext skulle ha fyllt ut aztekernas egna arméer som lydfolk. Som hade kunnat tvingas att ställa upp i långa led mot europeerna. Men detta var inte upplägget som aztekerna hade med sina gudar. Och det innebar dels att det var svårt att byta strategi från att ta fångar till att kämpa som europeer och strida som spanjorer. Men också att, som Conrad och Demarest uttrycker det hela, aztekernas religion gjorde den snabba tillväxten möjlig, men i längden omöjliggjorde den också att staten skulle överleva.
Det hade blivit för framgångsrikt för sitt eget bästa aztekriket, eller vad då?
Ja, alltså den snabba tillväxten gjorde att man var helt vigd, eller vad man ska säga, man var helt gift vid den här tanken att det är så här vi bygger, det är så här vi fungerar. Men det sättet att bemöta spanjorerna var inte möjligt. Mm. Och då hade man behövt byta strategi, men det var man inte kapabla till att göra.
Man behöver ju ständigt nya fångar att offra också.
Mm.
Och ju längre bort bör man komma för att hitta nya folk att kriga mot och fånga fler fångar.
Mm.
Det blir svårt i längden det här, som sagt.
Verkligen. Sen den enskilt viktigaste anledningen, i alla fall enligt mig, men en sak som man ska ha med sig är ju sjukdomen också. Alltså smittkoppor och mässlingen rev upp stora hål i den sociala ordningen med bekvämt över 50% av de här urfolken som avled. Om aztekerna hade börjat tappa tro till sin egen stat, hur mycket berodde det på att sjukdomar gjorde att människor låg och hostade i fruktansvärda smärtor och dog överallt.
Mm. Det finns ju de förstås som skulle tillskriva den här förklaringen som den främsta till undergången.
Ja, gud ja, absolut.
Och det är definitivt en av de viktigare.
Mm. Om andra riken såg det som fördelaktigt att falla in under spanjorernas flagg, om de här andra indianfolken tyckte att det här är den vi ska satsa på, hur mycket har det att göra med att de också är drabbade av sjukdomarna?
För att förtydliga det så handlar det om att europeerna hade tagit med sig sjukdomar som de själva hade större resistens mot, men som urinvånarna inte hade någon motståndskraft till.
Precis, vi gjorde ett avsnitt om bland annat det här som vi kallar det, den biologiska byteshandeln, där vi diskuterar precis sådana här saker. Och sjukdomarna var ju verkligen en game changer. Tillsammans med kolonisatörernas ibland mycket utstuderande slaktande skapade detta en känsla av hopplöshet. Enquist och Ribes Iborra skriver: det kan inte uteslutas att en brist på mening och en existentiell pessimism bidrog till att personer gav upp försöken att överleva eller begick självmord. Det är en mentalitetsförändring, någonting som bara sjukdomarna slår så hårt mot kulturen.
Mm.
Jag har också en sista poäng att göra. Den är lite omständig, men det handlar om aztekernas arv.
Mm.
Mexiko, nu hoppar vi framåt,
ja,
blev självständigt på 1800-talet.
Ja.
1822 var det om ett självständigt kejsardöme, och med det så inleds en ganska kaotisk tid för Mexiko. Så länge de var en spansk koloni så var de såklart en koloni, men det fanns en politisk stabilitet i regionen. Inte minst kom en liberal sida att stå mot en religiös och konservativ sida i det här nyligen självständiga Mexiko, och vi har 50 år av inre stridigheter. Den situationen innebar till exempel att man inte kunde sätta upp en enad front mot USA när de började girigt gripa efter regioner från det numera sönderfallande Mexiko. Mer än hälften av landets yta försvinner under bara några decennier. Efter det kommer en tid som är helt enormt fascinerande, då general Diaz sitter i 4 år som upplyst despot på tronen och ska modernisera landet.
Ja.
Mot slutet av hans tid vid makten bryter den mexikanska revolutionen 1910 ut. Det här är den avgörande händelsen i modern mexikansk historia, inte bara för att den är mycket, mycket våldsam, men också för att den kommer att drivas på av Mexikos fattigaste. Och man gör så här ambitiösa reformprogram som inte efterlevs ett dugg. Men det är liksom, kulturellt finns det ett före och ett efter revolutionen 1910. För det här inflytandet, det är helt enormt. Och en aspekt av det är ett ökat avståndstagande från den spanska traditionen. Och då har vi Mexikos intellektuella som börjar: om vi inte ser till den spanska traditionen, vilka är vi? Vad har vi att lyfta? Och då börjar man betrakta aztekerna som kulmen för det förkoloniala Mexiko.
Mm.
Och därmed föregångaren till det moderna självständiga Mexiko. Ur aztekerna, Mexiko. Man kan hitta romantiserade byster på till exempel Cuauhtémoc, den härskaren som följde på Moctezuma,
ja,
i Mexico City. Bildkonst som i grekisk-romersk stil avbildar en ung och oerfaren ledare som egentligen aldrig skulle ha suttit på tronen om det inte vore för spanjorerna och smittkopperna, och som slutligen flydde fältet.
Ja, just det.
Brian Hamnett skriver i sin A Brief History of Mexico att skaparna till den nya mexikanska nationen approprierade det förkoloniala förflutna som en central del i skapandet av en ny nation. Och det lämnar intressanta frågor om hur man egentligen ska förhålla sig till en teokratisk mördarstat som aztekernas.
Ja, det gör det.
Inte för att det spanska kolonialväldet är speciellt mycket att skryta över heller.
Nej.
Men det är framförallt en nyttig påminnelse om den typen av, alltså helt enkelt omöjliga historiska knutar som kolonialism lämnar efter sig. Det finns inget Alexanderhugg som enkelt fixar en äldre historieskrivning som alla i Mexiko kan leva med.
Nej.
Efter aztekerna föll så kom ett förläningssystem där de här människorna i Mesoamerika förväntades arbeta som livegna. De fick ju inte bli slavar enligt påven och religionen, men de kunde ju vara livegna. Sen har vi triangelhandeln och så har vi allt det här koloniala. Så det vi pratade om i första avsnittet, att det här är inte liten historia, det här är stor historia.
Ja.
Herregud.
Herregud, ja. Vad, vilken gud också.
Ja, det är frågan.
Ja, det här är mastig historia. Och hur gick det då för Cortés? Kanske någon undrar.
Ja.
Hans vänkspel och erövringar ledde ju till framgång.
Mm.
Den 15 oktober 1522, ja, då kom det ett brev från Karl V som officiellt utnämnde honom till guvernör och generalkapten i det nya Spanien.
Grattis, får man
grattis.
Säga.
Sen dog han väl på 1540-talet.
Han blev ju hemkallad, han fick ju också åka och rapportera.
Just det ska man göra.
Vad man hade gjort.
I historien har ju han, med rätta får man säga, fått gestalta den yttersta givigheten och symbolisera makt, fullkomlig förslagenhet.
Mm.
Du nämnde de här bysterna på härskaren efter Moctezuma. Man kan ju säga mycket om Cortés, men det är inte så märkligt att han inte har några statyer uppställda över sig själv i Mexiko.
Nej, så är det. Men han kan ha i Spanien.
Ja, det kan han ha. Och hans kvarlever, har jag läst, är begravda efter mycket om och men i Mexiko vid något ställe.
Mm.
Men då hade han blivit begravd 5 gånger innan det, och så hade de här kvarleverna fraktats runt.
Det är ju någonting de är duktiga på, spanjorerna, att frakta runt kvarlever. Franco ska ju flyttas nu också.
Nu?
Ja.
Vart ska han ta vägen då?
Ja, det är ett nytt spanskt riksdagsbeslut. Man ska gräva upp honom och flytta på honom. Den kyrkan han sitter i ska mer användas för att hedra offren av Francos regim.
Ja, ja. Ja, det är mycket omkringfraktande på diverse benrester.
Så är det. Då så, då är dubbelavsnitt av historiepodden avklarat.
Ja, det känns bra att ha gjort det här eftersom det ändå är 500 år sedan också. Förutom att det är stor och mycket intressant historia som påverkar de senaste 500 åren också.
Mm.
Så är det ju det här jubileet med. Och vi har ju gjort ett stort antal sådana avsnitt det här året, känner jag.
Ja. Det är många sådana minnesavsnitt
kanske
just det här året.
Blir det ett par till också.
Det är fullt möjligt. Du sa att det påverkade de senaste 500 åren. Det kommer påverka de kommande 500 åren och all tid efter det också. Bara en sån sak.
Bara en sån sak.
Hörni, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Ha en fin vecka, så hörs vi sen igen.
Det gör vi. Ha det bra.
Hej!